Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lya käringar ifrån?
Äntligen är det söndag.
Jajamän, det är söndag igen. Och vi är på plats bakom våra mikrofoner.
Ja, det är lite tråkigt att jag inte får se dig. Men jag har ju dig, en bild av dig klar för mitt inre som jag tänker på jag när jag pratar.
Jag
tror
att ett fotografi, kanske ett inre om att fotografera mig framför dig när vi pratar. Det är varit roligt.
Jag kommer ha det, nästa söndag kommer jag ha det.
Ja, det låter bra. När min man och jag precis hade träffats, min nuvarande man Erik, så hade han hade ingen tv och han hade nästan ingenting. Men han hade en sån här transistor. Och då så var det, jag tror det var någon radioföljetong heter det väl, med någon bok av Stig Larsson. Alltså inte den här millenniumstig utan den riktiga författarstig. Och då så letade han upp en tidning när det var en bild på Stig Larsson, så satte han den, draperade han den över radion. Så medan vi lyssnade på novellet skulle vi titta på bilden av Stig, så sa Erik att detta är nästan som tv.
Han är så uppfinningsrik.
Ja, men han är fiffig. Det var mycket charmerande, tyckte jag.
Ja, men vi har ju mycket att avhandla idag. Och jag hoppas att det kommer att bjuda på många härliga skratt och djupa reflektioner. Men först en irritation, tycker jag.
Ja, ska du börja irritera dig idag? För jag brukar börja, tror jag.
Ja,
jag överlämnar detta, den första irritationen till dig. Varsågod. Ja.
Jo. Det är så här att politiker som äter på bild.
Nu, det här är ett ämne du har återkommit till, det med folk som äter på bild. Och nu har du niffat och specificerat att det är politiker som äter på bild.
Ja, och jag kommer att vara ännu mer precis nu.
Okej, det blir ännu mer specifikt. Ja.
Politiker som äter glass på bild har jag irriterat mig på oerhört mycket. Ja. Och för att göra det ännu mer konkret kommer jag säga att jag irriterar mig alldeles särskilt på att Ulf Kristersson äter oerhört mycket glass på bild. Mm-hmm. Det är det han gör i mycket hög grad på sitt Instagramkonto. Jaha. Och jag känner att jag har nått en mättnad, en glassmättnad på detta. Men om vi ska dra tillbaka historiken lite här, vad är grundas irritationen egentligen? Alltså när Annie Lööf startade sin YouTube-kanal, så gjorde hon ju ett antal events där kring att hon testade semlor, hon hade en sån här jag äter lunch och filmar mig själv samtidigt och svarar på tittarnas frågor.
Här gör så simultan kapacitet.
Och hon var ute och fika och hon hade med sig termos och hon drack kaffe och åt bulle och sånt där. Och det här har ju sedan då fortplantat sig i någon slags försök att vara folklig, nära, vanlig och lite så här med glimten i ögat. Mm. Att man äter en glass och man är på språng och man tipsar om vilken smak som är god och så. Och för mig har det inte alls den effekten som jag tror att politikerna tänker att det ska ha. Utan det distanserar mig istället från att ta dem på allvar eller från att tycka att de är så där käcka som de vill framstå. Och allra värst tycker jag om, och som verkligen kan få mig liksom att nästan fota av det och skicka det till någon som jag vill ska dela min irritation, det kan mycket väl vara du. Det är när de adderar en fråga av typen, jag äter rom och russin, vilken glass är din favoritglass i sommar?
Åh, Jesus.
Det finns väldigt mycket att ta tag i Sverige. Jag föreslår att man fokuserar på det och tar en glass emellan varven. Men jag vill inte veta när den glassen intas. Gör det i pausen. Gör det i språnget. Men inte i sociala medier. Det är en from önskan från min sida.
Ja, och jag är helt enig med dig där. Och detta är ju en del i en större problematik. Nämligen att politiker har fastnat för någon slags bizarr idé om att de tror att väljarna vill att de ska vara mänskliga.
Ja.
Och de tror då att det mänskliga, det är då att visa att de äter glass, de är ute och går med hunden.
Mm.
De kanske skjuter något litet djur någonstans. De kanske sitter med tjejerna och tar ett glas vin. Alltså de gör sådana saker som de tänker, det här gör vanliga människor. Och så lajvar de vanliga på något vis. Alltså jag väljer inte vad jag lägger min röst beroende på vilken politiker som verkar mest mänsklig och vanlig. Och jag tycker också att det här är ett fejkt och fult sätt att undvika det som de faktiskt borde göra.
Ja.
Det vill säga att diskutera allvarliga problem och komma med förslag på lösningar. Istället jönsar de runt med att äta glass. Och detta är intressant för att du och jag, vi kollar ju aldrig av vår irritation med varandra. Så det är alltid överraskande. Men min irritation är ganska snarlik din faktiskt. Eller det rör sig i samma fält, nämligen politikens fält. Och mycket gör ju det nu. För att alltså, nu är ju Almedalsveckan över. Men valrörelsen den tuffar ju ändå på, och det kommer ju komma
benhögre. Den ligger och bubblar.
Den ligger och bubblar, och snart kommer den att explodera som en jävla vattenspridare. och då skulle jag skulle så gärna vilja att politiker fick tid att berätta vad de vill, hur de tänker lösa diverse problem som vi brottas med, och att de fick relevanta och kritiska frågor. Jag skulle vilja att de ställdes till svars av kunniga pålästa journalister. Vad får vi istället? Jo, vi får sådana här fjantiga format som de här, vad heter de, Flashback Forever-brudarna, som nu ska sitta och bre ut sig i SVT och intervjua våra partiledare. Och då frågar de sådana saker som, ja, men det är av typen, vad är din favoriträtt? Har du någonsin kissat på dig? Alltså, varför är det relevant för mig att veta om Märta Stenevi eller liksom Ulf Kristersson har svårt att... Alltså du förstår vad jag menar. Jag blir så irriterad. Och det är samma som alla de här andra som man inte kan skylla public service. Men som här Margot Dietz, denna influencer som är överallt. Hon har också något sånt här liksom, det ska utfrågas politiker. Och det finns en massa liksom poddar och vloggar, allt vad de heter, där det inte är personer som är varken journalister eller särskilt kunniga inom politik. Det är människor som sannolikt inte vet skillnaden på liksom regionala och rikspolitiska frågor, som inte riktigt förstår hur det där med regering och riksdag hänger ihop och jada jada. Det är klart att en partiledare mycket hellre blir intervjuad av liksom någon flamsig bloggare eller youtuber, än att faktiskt sitta i skarpt läge med till exempel Anders Holmström, som fan i mig är nästan den enda politiska journalisten som gör sitt jobb i det här landet, tycker jag.
Ja, nej, men och det här är ju så långt ifrån de tre O-na, de som var urskjutjärnsjournalisterna på Sveriges Television en gång i tiden, när man började att faktiskt pressa ansvariga politiker, inte alltså bjuda in dem för att de skulle berätta om hur förträffliga de var och vilka lösningar de hade, utan att de skulle stå till svars och få följdfråga på följdfråga på följdfråga, så som Anders Holmberg nu förvaltar detta.
Precis.
Och jag håller med dig, det är ju inte att undra på att de här politikerna gärna dansar in där och tramsar och drar ett skämt eller bjuder på sig själv och berättar något härligt minne som man inte har läst någon annanstans tidigare. Och jag kan möjligen ha fördragsamhet med att man tänker sig att man gör detta för att nå en publik som man annars inte når. För så är det ju naturligtvis, att det finns andra tittare här som inte slår på 30 minuter eller Agenda eller något liknande. Men det betyder ju inte att ansvaret är borta. De borde ju istället sätta in en ansträngning för att nå de här grupperna, men också samtidigt stå till svars och ge fylliga svar, eller faktiskt bli pressade på att göra reda för hur tänker du lösa X, Y och Z som just nu är ett problem i samhället.
Ja, mitt problem är att jag tycker att det är en övervikt på trams. Att jag tycker att det är en övervikt på det lättviktiga materialet, och det handlar naturligtvis också om vad politikerna väljer att tacka ja till. För det är klart att de hellre är med i ett sammanhang där de inte blir ställda mot vägen av en mycket kunnig utfråga, utan det är liksom trevligare att sitta och prata, kanske äta glass tillsammans. sin supermysigt och berätta att man gillar hundar och så. Och tyvärr är det ju så att en del människor liksom utövar ju sin demokratiska plikt och rättighet på ett ytterst lättvindigt sätt, att de lägger sig röst på den partiledare som du tycker verkar trevlig, eller ja, men han gillar ju hundar precis som jag, eller hon är snygga, så henne röstar.
Han äter rom och russinglass precis som jag.
Ja, det tycker jag i och för sig ganska... Nej, jag tycker inte att rom och russin är bra i glass, om jag nu ska lämna ämnet. Men i choklad tycker jag det är helt okej. Men i glass, nej, faktiskt inte. Men det var i alla fall min irritation. Och liksom alltså jag kan känna sån misströstan ibland. För att, som du säger, det här är ju naturligtvis... Alltså det här är ett uttryck för viljan att nå de nya grupper. Men jag känner lite som... Men vi som redan finns där, vi som redan... läser liksom dagspress, och vi som redan lyssnar på P1 och ser på public service, vi som redan är politiskt intresserade, vi som är samhällsintresserade, var ska vi släcka vår törst? Skit är de som inte bryr sig då, för fan. Alltså det är alltid det är precis som liksom där, man ska ha det här liksom, den här grejen som är någon slags alternativ Almedalsvecka fast i Rinkeby typ.
Järvaveckan.
Och då är det för att då ska man ha Järvaveckan där, eftersom människor som bor där då röstar i väldigt låg utsträckning. Det kan jag också tycka så. Ja, men då är de väl inte intresserade. Alltså, ja, men förstår du vad jag menar? Varför ska man premiera människor som skiter i det?
Ja, nej, men och sen är det ju också så att det finns ju en jättestor grupp människor som har vänt sig bort ifrån att följa programmen på Sveriges Television eller lyssna på Sveriges Radio, men som likväl är intresserade av djupa, djuplodande, analyserande, resonerande samtal på rätt så hög intellektuell nivå. De skulle man ju kunna tänka sig bereddes plats eller utrymme inom ramen för public service, och att man så att säga lär av det för att nå nya grupper och lyssnar och tittar och så vidare. Men det är väldigt sällan så att det är det man lyfter in, utan man adderar på tramset istället. Och det är lite för mig som att man har fastnat i den där, jag vet inte om du minns den gången när Göran Persson dansade i tv med kossan Doris.
Jo, det var ett paradigmskifte.
Exakt, det är som att man har fastnat i den, hans vals med kossan där, och så är det enda vi får se. Möjligen med tillägg av en glass eller två. Och jag är också, precis som du, ganska fed up med det faktiskt. Jag vill
Alltså precis, för Göran Persson har bröt igenom en jävla tramsighetsvall där, och sen har den vallen varit raserad. Och det gjorde mycket stor skada. Annars måste jag säga att jag var rätt förtjust i Göran Persson, men just den där grejen, det gillar jag inte. Därför att det jag verkligen skulle vilja veta, det är hur det kommer sig att i princip alla riksdagspartier har liksom vänt tvärt när det gäller vissa rätt fundamentala frågor. Jag lyssnade på Almedalstalen, det är ju ett tag sedan nu, men ni kanske minns ändå. Det som är rätt intressant var att i princip alla partiledare, jag skulle säga att Magdalena Andersson var mest flagrant, talade mycket om sin fosterlandskärlek.
Ja,
och jag
precis.
Kommer ihåg när Ebba Busch gjorde det 2018, alltså förra valrörelsen, eller Almedalsveckan i förra valrörelsen. Så mycket skit hon fick för det, för att hon pratade om Sverige och svenska värderingar. Då var det väldigt viktigt för väldigt många att påstå att det inte fanns några svenska värderingar.
Ja,
och att antagligen var att fiska i grumligt vatten att tycka att Sverige var bra. Idag, i gångna Almedalsveckan, så står samtliga partiledare i princip och lyfter Sverige då, och hur mycket de älskar Sverige och svensk natur och bla bla bla. Och jag tycker, det är finemang för mig liksom att ni har ändrat uppfattning i en lång rad frågor. Jag menar, NATO är ett exempel där det har varit en kovändning. Hur vi ser på hedersvåld är ett annat exempel. Hur vi ser på relationen mellan migration och kriminalitet, där har vi ett tredje exempel. Hur vi ser på kärnkraften, där har flera partier plötsligt också ändrat upp och så vidare. Så det finns en lång rad sådana här frågor. Och det är fint, tycker jag, att man byter uppfattning. Det tycker jag är ett tecken på intellektuell hederlighet. Och man får bättre argument än sina egna, eller om omvärlden ändras, eller om man får ny information, ny fakta, ja, då bör man ändra uppfattning. Men det är fan i mig intellektuellt ohederligt att ändra uppfattning utan att ange skäl till detta.
Ja,
och vi får aldrig
precis veta
varför politiker ändrar uppfattningen. Och när det är sådana liksom enorma förändringar, som till exempel när det är NATO-medlemskapet, då blir jag lite matt, och då undrar jag varför våra journalister inte gör ett bättre jobb, utan istället liksom äter glas och dansar med kossor.
Ja,
nu, va?
Precis.
Typ.
Jo.
Ja, det var en lång och kraftfull irritation här. Mycket bra att vi hade liknande irritation.
Ja,
det gav extra det impact, tycker jag. Sluta ät glas för fan. Var inte tramsiga.
Och berätta dansa inte med kossor.
Nej, jag gör inte det.
Men vi hoppas att alla skriver upp de här råden och att vi nu ser omedelbar effekt i den kommande valrörelsen.
Ja, för alla partiledare sitter och bänkar och lyssnar.
Ja, det är i alla fall alla partisekreterare, och det är ju de som styr, ja, precis, det mesta.
Det är ju, ja, de politiska sekreterarna som skriver. Det är presisarna som skriver sånt här fjant. Idag är jag rum russinglass, vilken är min favorit. Därför har man lärt sig på sån här kurs i hur det blir framgångsrikt på sociala medier. Ja. Att man måste interagera.
Ja, just
men
det.
Liksom, och sen så... Alla, ja, utom de som är totalt imbecilla, fattar ju att det är ju inte Ulf Kristersson som ställer den frågan. Han läser, nej, ju inte det. Han vet säkert inte ens om att han äter glass på Instagram.
Utan han skiter sannolikt i vilken som är min favoritglass.
Tror
tyvärr
det.
Alltså.
Nej, jag tycker vi efter det här programmet så tycker du ska skicka ett mejl direkt till Ulf Kristersson. Så att, ja, eftersom du undrar, Ulf, jag är lite tveksam till rumrussin. Men choklad, det går alltid bra.
Pekanöt? Ja,
ja,
tack, säger jag.
Ja. Alltså, så min mamma säger pekanöt, visst är det roligt?
Ja, men det får mammor lov att göra.
Har blivit en madame med skunk bak och fram.
Vi ska rusa in i nästa ämne som är humor, tänker vi. Lustigkurren ska vi prata om idag.
Jajamän.
Ja, är du en lustigkurre? Ja, det tycker jag att du är, Ann.
Ja, men jag ser mig själv som en lustigkurre. Jag ser mig själv som en, det låter ju väldigt självgott när man säger, men jag tycker att jag är rätt så rolig. Och det är lite intressant, för människor som inte känner mig tror inte att jag är rolig.
Ja, du är mycket rolig. Men alltså det är, jag skulle säga så, jag tycker väldigt mycket om, jag tycker om att skoja. Jag tycker om att dra skämt, det tror jag du också gör. Ja. Jag tycker om att... få till någonting som är lite så här, chockar, eller som jag älskar om jag får in ett skämt där jag kan dra på det lite så att den jag skojar med först inte förstår riktigt, och sen så 3-4 sekunder så går poletten ner och så får man ett härligt skratt, då blir jag glad. Så jag tänker inte på mig själv kanske som en lustigkurre, men som att jag i alla fall har någon slags potential till humor.
Jag tyckte på idag när jag tyckte att det var en lustig kurr. Nej, men jag är enig, för att jag kan också ha en lite enklare hum. Jag tycker det är roligt att få vränga rösten och gå lustigt. Ja. Jag var faktiskt, jag var sur på min man här om kvällen. Det var något hormonellt antagligen. Därför att jag tyckte han skämtade om något som jag inte tyckte var roligt. Jo, så här var det. Vi skulle köra till Simrishamn. Och så skulle vi ha borta ett par timmar. Och när vi hade kört ungefär 1 kilometer så fick jag någon slags ångest och tänkte, herregud, drog jag ut kontakten ur locktången eller inte?
Ja.
Och så hade jag lagt locktången på en säng. Så jag tänkte, detta kan bli katastrof och hunden brinner in och så vidare.
Ja.
Så därför var jag tvungen att vända tillbaka. Så fick jag köra ner på någon pytteliten väg ut någon äng där. Och så var det rätt så brant backa för att komma upp. Och Erik, som då inte har körkort, och sitter han så, ja, ligg in ettan, upp i dragläge, gasa. Och jag blev så jävla förbannad. Så, men vad fan, du har ju inte ens körkort.
Nej.
Vad fan ska du sitta och ge mig order? Och då sa han så, jag skämtade. Jag fattade inte. Jag skulle bara försöka låta som en sån här liksom övermaga människa som liksom ska sätta sig på en. Så säger, men det är exakt det du är, sa jag. Och jag tyckte inte alls var roligt.
Nej, men där kan man väl tänka sig att där kom ju skämtet i fel läge. Och för en riktigt proffsskämtare som dig och mig, som du och jag, så känner man ju in det. När är det läge och när är det inte läge?
Och men jag var liksom stressad och orolig. Men sen så i alla fall så återupptog vi diskussionen. Sen så frågade han så, men tycker du att jag är rolig någon gång? Så säger jag, ja, men jag tycker ofta du är rolig. Så frågade han, när tycker jag är rolig? Så säger jag, ja, men jag tycker du är rolig när du dansar lustigt och när du har konstiga miner. Och då blev han lite besviken. För det var liksom inte den intellektuella humor precis. Men han är rolig när han dansar.
Ja. Jo, det ska man inte underskatta, sådana skämt. Nej, de kroppsliga. För att, alltså, och där har vi ju en av de allra mest klassiska sketcherna väl, som finns i filmrutor, är ju Monty Pythons Silly Walks.
Just det.
Ja, som ju, alltså, som är en kombination av rätt intellektuell humor med väldigt kroppslig och tramsig trilla humor eller konstig gång.
Ja, mycket liksom slapsticks.
Ja,
nästan
precis.
På gränsen till buskis kan man säga.
Ja, ja. Men om man ska försöka dra någon tråd här, så detta med att vara en gycklare eller en skämtare, en narr, en lustigkurre. Det ligger ju någonting i detta som är kittlande kopplat till att man skämtar med att man skämtar med makten också. Mm. Och då tänker jag på ursprunget i att man höll en narr vid hovet eller vid olika prominenta sammanhang där det just var då gycklaren som fick lov att, alltså som hade till syfte att se till att hålla folk på gott humör och underhålla med sång, ord och sin luta eller vad man nu hade. Men att man också hade ett visst svängutrymme i att man faktiskt fick lov att säga så här, lite vassa sanningar till den som var ens husbonde eller ens herre. Och just den delen, detta att det ska vara lite vasst, är ju en del i humorn som, eller i lustigkurrens värv skulle jag säga, som är den, det kanske allra viktigaste. Alltså den ska på något sätt gyckla samtiden eller gyckla makten eller gyckla folket.
Frågan är liksom hur den, för att jag tänker liksom att man kan systematisera humor också. Alltså det finns den här väldigt enkla sorter som är liksom slapstick och buskis. Och sen finns det ju satir som är ju liksom mer åt det hållet som du talar om, som ju satir, ironi och så vidare, där den här potentialen att gyckla makten finns, och där det också finns någon slags nästan övernämndas potential. För jag tänker liksom att humorn har också ofta frodats i situationer av förtryck faktiskt.
Ja.
Alltså humorn i de kommunistiska diktaturerna till exempel. Den var ju av en speciell art så att säga. För det blev ju en ventil kan man väl säga. Och det var väl humor som inte öppet visades för makten så att säga. Så där finns ju skilja såklart mot hovnären och gycklan och så. För att som du sa precis så tillerkändes ju narren och gycklaren ett visst utrymme att faktiskt säga saker som andra inte skulle kunna säga.
Kanske till och med liksom förolämpa kungen eller herren. Eller
precis, vi har ju någon slags nutida variant av det som kallas för roasting, där man då ska roasta den andra genom att förolämpa. Men jag tycker att alltså, de svenska exempel jag sett på det har inte varit så...
De är inte direkt lustiga. Då kan man hålla sig på skratt.
Nej, det har inte varit så mycket finess med det.
Nej, men jag håller med dig där om att det är en viktig distinktion att göra kopplat mellan lustifikationer, kanske ordvitseri eller pajaskonster, och satiren som ju alltid ska ha en skärpa. Och där det ska vara lite granna farligt också. Alltså man sätter någonting på spel i satiren.
Mm.
Och den ska inte liksom kamma eller stryka med hårs på det sätt som kroppslig humor eller sånt som bara är roligt i ögonblicket. Det är roligt för att det är roligt. Men man kanske inte så här får någon... Det skänker inte till eftertanke på det sättet. Men i detta ligger ju också att du sa det där med att humorn kan ha en, alltså i diktaturer har den typen av satir som ju är förbjuden, det har varit väldigt viktig. Men det lär ju också vara så att skämtande eller humor och underhållning överhuvudtaget var ett sätt att överleva också i oerhört prövade situationer, så som exempelvis koncentrationslägren under andra världskriget och så vidare. Att där de som överlevde har berättat att man använde humorn för att orka, för att härda ut och för att skrattet gjorde. Det hade liksom någon slags förlösande effekt för en, trots allt elände som omgav en.
Jo, men det tror jag, och det kan man väl känna igen i sitt eget liv också, i situationer som har varit väldigt svåra. Om man förmår man att skratta åt eländet i någon mån så lättar det upp faktiskt.
Ja, precis. Sen finns det ju såna här, alltså detta är ju verkligen ett sidospår, men jag tror du liksom jag har sett såna här förfärliga bilder från skrattkurser. Alltså där det inte skämtet uteblir och så förväntas man bara skratta för att uppnå den effekt som skrattet, den här förlösande effekten. Och det finns ju något så tomt i det, för att man kan ju inte skratta på tomme så att säga. Det måste ju finnas någonting att fästa skrattet på, eller det som utlöser skrattet. Men det bygger ju då på idén att bara skrattet är där så mår man mycket bättre.
Jo, men då är ju skrattet en fysisk övning så att säga. Medan humor...
Ja, det är som att göra sit-ups. Liksom.
Ja,
det
precis.
Blir bra,
alltså humor är ju en intellektuell övning, tänker jag mig.
Ja,
faktiskt. Precis. Då plockar man ju bort den ena biten.
Ja, Men frågan är väl då om man tar den här narren, lustigkurren i historien som hade modet att säga sanningar om sin herre och förolämpa och få riva hem skratt på någon annans bekostnad. Om, alltså hur mår lustigkurren idag? Har vi god satir idag? Finns det den typen av Pelle Jönsar idag som kan, eller narrar? Eller är det så, mår humor dåligt?
Ja, alltså jag vet inte så mycket, jag vet inte om jag ser så mycket satir i, så jag tänker på liksom vad jag tycker är roligt i svensk humor. Jag kan faktiskt inte komma på, jag tycker att Utkantssverige kan vara ganska kul ibland. Det är väl något som går det här godmorgonvärlden.
Det är tycker, satir, ja.
Ja, precis. Public service som också ska vara någon slags satir tycker jag sällan är pricksäkert faktiskt, och ofta det är rätt så trist. Svenska nyheter har väl haft sina ljusa stunder. Och sen så har vi någonting nu som jag inte ens kommer ihåg vad det heter. Men jag tycker det är ganska kul. Jag vet inte vilken dag det går, för brukar se det på SVT Play. Men det är med den här komikern som är superälskad av alla nu, som heter Johanna någonting.
Ja, ja, ja. Ja, det är någon, det är ett gäng där som Johanna Lindström eller något,
ja, precis,
sånt där.
Ja. Jag gillar framförallt hennes manliga kollega som spelar den här kassörskan Therese bland annat.
Ja. Ja, det är ett mer klassiskt sketchprogram.
Det är precis, det är ett klassiskt sketchprogram. Men det finns liksom korn av, framförallt för den här mannen som spelar då, bland annat Therese, men som också spelar en präst.
Just
där finns liksom korn av satir och maktkritik. Särskilt de inslagen som riktar sig mot Svenska kyrkan, de tycker jag är väldigt roliga faktiskt.
Ja,
för
ja,
den här prästen i detta sketchprogram är just en sån svenskkyrklig präst som jag har sett alldeles för många av. Det vill säga präster som egentligen inte vill vara präster, utan som tycker det är lite pinsamt att prata om Gud och som tycker att vi kan väl köra en musikal istället. Vi skiter att det är långfredag och det är dop nu, men jag lovar inte säga något om Jesus och sådär.
Ja, just det.
Så att, det tycker jag är ganska kul. Men jag, ser du någon smart, intelligent satir i Sverige idag?
Nej, alltså det är de du nämner. Och jag kan ibland ha glädje av svenska nyheter, det måste jag säga.
Ja, absolut.
När det är som bäst och de gör sina långa case, alltså där det är ett inslag som då kanske sträcker sig 10-12 minuter och där de förmår att hålla en tråd och sen så lägga lager på addera galenskap i det de satiriserar och sen så skruva till det ytterligare i slutklämmen och sen så på det lägga lite trams och så gärna något sångnummer eller så. För mig är det skicklig satir, och där man riktigt ser hur de makthavare som blir skildrade och gisslade i denna satir. Det finns, den satirsketchen täcker så att säga alla dimensioner i det. Det finns inte något sätt att förklara sig ut ur detta, utan man har gjort något, en blunder, eller man har gjort en dråplighet eller begått ett maktmissbruk eller något sånt där. Det är skicklig satir för mig, men jag kan ju inte riktigt säga att det finns, om man tar klassiska satiriker i Sverige som Hasse och Tage exempelvis, som både var såna här sketchnestorer, alltså som kunde göra tramssketcher och Lindemän och allt det där, men som i sina revyer hade väldigt mycket politisk satir också, och där satiren faktiskt förmådde att få gehör både hos de som var borgerligt orienterade och de som var på vänstersidan. Alltså Hasse och Tage var ju själv vänsterpersoner, utan tvekan så. Men likväl så kunde människor som röstade borgerligt finna dem roliga och se att de hade poänger i det de gisslade. Och de slog åt båda håll i sin satir. Den typen av satiriker kan jag inte riktigt namnge någon som jag tycker liksom ligger på den nivån. Men det är kanske som Sissela Kyle sa en gång när hon intervjuades som Dagens satir, att det finns Hasse och Tage. Och sen är det någonting som, om man kan påminna om dem på något sätt, då är man liksom stor. Men de är på något sätt toppen då. Bättre blir det liksom inte, eller bättre har det inte blivit efter det.
Nej, men alltså det är så intressant, för jag upplever att den svenska humorn, och särskilt om vi pratar om stand-up-scenen, den har blivit politisk, men inte på ett sätt så att det är liksom intressant och liksom rolig satir, utan det är politiskt på ett tråkigt sätt. Att det är liksom, jag upplever att många ståuppare har någon slags fostrande ambition snarare än ambitionen att roa folk. Förstår du vad jag menar?
Ja, precis.
Och det är faktiskt de som är både till vänster och de som är till höger. För det finns ju faktiskt också till höger. Och de kanske inte så ofta får vara i tv utan de finns väl mest typ på Facebook och sina egna sociala mediekanaler. Men alltså, för att satir ska vara bra så måste det göras med finess och fingertoppskänsla. Ja, jag tycker precis. Ibland att det blir lite grovt. Jag kan tycka att den så kallade satir som högermänniskor försöker ägna sig åt, det är ofta typen så, åh, har du brutit mot värdegrunden nu va? Eller.
Alltså jag vet eller inte. Att man driver med genus då.
Ja, det är väldigt mycket som driver med genus, driver med att man är rasist, driver med värdegrunden. Och jag, alltså det känns så fruktansvärt trött. Få saker gör mig mer dyster till sinnes när folk kommer dragen med så här grejer liksom, hur är det med din värdegrund egentligen? Ja, alltså jag vet, men det, jag orkar men det är väl, med det bara.
Det du illustrerar där är ju den förutsägbara satiren eller förutsägbara lustifikationen.
Som inte alls ger den effekten som du beskriver att de lyckade inslagen i Svenska Nyheter ger. Nej, alltså det finns inte de här dimensionerna, de här olika lagerna så, utan det blir liksom bara någon slags.
Ja, och när man någonstans som tittare så vet du inte vart det här ska ta vägen. Alltså du kan inte förutsäga nästa slag eller nästa punchline. Och det är skicklig satir och det är inte någonting du snyter ut ur näsan utan den kräver sin research, den kräver sitt språkliga arbete. Och den kräver sitt bildningskapital skulle jag också säga i att du ska kunna lägga till referenser eller så att säga, bygga upp det så att du har... Alltså att du behärskar den historia du ska berätta.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Midjan så smal, så royal.
Vi har ju nu pratat om professionella lustigkorar, eller hur?
Ja.
Men vi möter ju alla privata lustigkorar och de kan ju vara...
Du och jag.
Ja, ja, men vi är ju inte enerverande. För jag tänker så att, liksom att en del människor är ju av arten lustigkorar och de kan ju vara både en tillgång i det sociala livet men de kan ju också vara enerverande. Därför att, alltså jag vet att jag tror liksom att en del av de här människorna som har tagit på sig rollen att vara lustigkoren i den här gruppen eller klassen eller på den här arbetsplatsen, det är liksom någon slags ibland en överlevnadsstrategi. Det är liksom ibland tror jag någon slags skydd också för att de där människorna som är sådär patologiska lustigkor, det är som man inte kommer åt dem. För så man lär inte känna dem. För de har liksom alla dessa lag av skämt hela tiden.
Jo, nej men precis. Och det jag drar mig till minnes när jag lyssnade på Henrik Dorsins, som jag tycker är en mycket skicklig komiker.
Ja, han är mycket bra.
Ja, hans sommarprogram, eller om det var vinterprogram för ett antal år sedan, då berättade han just om hur han blev till som lustigkurre. Och det utspelar sig då i ett läge när han är typ 9-10 år. Han spelar brännboll, han är den som är absolut sämst på brännboll. Ingen vill riktigt ha honom i sitt lag och han misslyckas rätt mycket med när han ska kasta ut bollen och allt sånt där. Och då vid ett tillfälle så drämmer en av de stora killarna bollen mitt emellan benen. Alltså siktar på att träffa mitt emellan benen på honom med brännbollsbollen. Och detta gör ju mycket, mycket ont. Och då tänker Henrik Dorsin så här att han känner hur gråten tornar upp sig, klump, ögonen tåras och så. Han vill ju helst skrika på mamma. Men då skriker han ut istället, ho, 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 rött i salamin! Nej, så kanske inte han sa på den dialekten, men det var det innehållet.
Han är väl inte från Göteborg?
Nej, rött i salamin, sa han.
Ja, det var ju bättre.
Hade han varit i Göteborg hade det varit förstnämnda, men det var ju och fick då hela den här gruppen att gapskratta åt detta skämt som var väldigt träffande. Och så just det roliga var då att han inte sa rätt i korven utan det var rätt i salamin. Alltså en ganska ovanlig korv i det här tillfället. Och så beskriver han det som att där hittade han sitt sätt att överleva. Det var det som var min poäng. Alltså att lustigkurren har hittat något sätt att ta sig igenom besvärliga sociala situationer och att kunna klara ut att vara lite på toppen i gruppen, att ta kommando i gruppen, mm. fast att man kanske har en massa. Man kanske inte är snyggast, man kanske inte är längst, man kanske inte har andra yttre attribut som gör att man blir väldigt lockande och attraktiv, men man har sina skämt. Tror du inte det kan ligga något i det, att det är det som driver lustigkurren, att vara så oerhört lustig hela tiden?
Jo, men det tror jag absolut. Alltså, att vara rolig är ju ett sätt att ta plats i en grupp. Därför jag har ofta noterat att människor som är väldigt snygga är ofta också väldigt tråkiga. Och då är min hemmasnickade teori att folk som är sådär liksom snygga som typ, så att de är som konstverk, de väcker så mycket uppseende och får så mycket uppmärksamhet bara genom att finnas till och existera. Så de behöver aldrig anstränga sig genom att lära sig skämta till exempel.
Nej, just det. De är lite lata på humorfronten.
Ja, jag menar, det tror jag liksom att det är nog djupt liggande hos många människor, hos de flesta av oss, att vi är ganska lata, så behöver vi inte göra något så gör vi inte det. Och är man liksom så här liksom supermodell snygg, då har man aldrig känt behovet av att försöka skämta sig fram i ett sammanhang. För skämtandet är ju naturligtvis, precis som du beskriver, Henrik Dorsin, det är ju ett sätt att ta plats, ett sätt att få en roll i gruppen liksom.
Ja,
och det är också
precis.
Ett sätt att alltså,
skydda sig kanske.
Ja, det är ett
till
sätt att skydda sig, men jag tänker liksom att skämtandet, både som vi beskrev innan, ett sätt att kritisera makten men också att överleva i en diktatur eller överleva under fruktansvärda omständigheter, om man i alla fall kan skämta om det, så går det lite lättare. Men skämtet är ju också någonting som är väldigt gångbart i sociala sammanhang, som gör att man blir omtyckt och så vidare. Så att skämtandet fyller ju många funktioner.
Ja, precis. Samtidigt så tänker jag så här att i den tiden vi lever, som ju är väldigt nervös på många olika sätt i fråga om att man inte får säga fel ord och man vill inte trampa någon på tårna, man ska inte heller ta för givet att någon lever på ett sätt som liknar hur jag lever och sådär. Hänsynstagandet har nästan nått nivåer som gör att vanligt socialt så här småprat blir svårt. Och ännu svårare blir det ju då att vara lustig och dra ett skämt. Och jag tror att det där som vi såg nu här i början av sommaren, när jag läste till exempel en artikel, jag tror du läste den också, där det visar sig att ett av fackförbunden har gått ut och råder sina medlemmar att vara oerhört försiktiga med att skämta på jobbet. Och om man avser att dra ett skämt, så ska man så att säga kvalitetssäkra det, så att det inte kan kränka någon och så. Det fanns då någon konsult man kunde hyra in. Jag undrar om det var Unionen som hade gjort detta, var det så?
Jag kan inte svära på det, men det var ett av de större fackförbunden och det var inte LO.
Nej.
Den här gången var de oskyldiga.
Ja, precis. Men då kunde man hyra in någon sån här skämtmoderator som skulle, eller moodmoderator kanske det var, som skulle se till att humöret var på topp utan kränkande skämt. Och det där är jag ganska kritisk till. Inte ganska, utan jag är riktigt kritisk till det. Därför att vi måste ju kunna prata med varandra och man måste också ibland kunna få lov att säga fel. Och man lär sig genom att dra ett dåligt skämt. Jag har då sannoliken ibland misslyckats med mina skämt. Det, jag vet att alla nu tänker att det är inte troligt. Det har inte hänt, Anna-Karin.
Du är så ödmjuk, Anna-Karin, som nu vill sälja dig till oss andra och säga att jag har också misslyckats någon gång. Det har jag lärt mig mycket, så nu misslyckas jag aldrig mer. Det är mycket bra.
Ja, men vad är detta för någonting konstigt? Det här att man inte ska få lov att vi ska bli rädda för att skratta tillsammans. Vad är det ett tecken på?
Ja, men det är ju ett tecken på någon slags allmän ängslighet. Det är så mycket sånt. Det liksom ligger faktiskt lite i linje med en sak som jag hade kunnat irritera mig om man inte gjorde. Jag har irriterat mig på det privat. Men att musikförläggarnas förening kom här och sist ut med nya riktlinjer. De ger ut något sånt som förläggarnas pris till. Det är ju till musiker då. Och då är deras riktlinje att detta pris får inte delas ut till någon som har begått ett brott eller misstänks för ett brott.
Ja, just det.
Och då, liksom, då skulle man väl kunna tycka så, det var ju bra. Men jag tycker faktiskt inte det är bra, jag tycker det är dåligt. Men det är liksom, Alltså, vi lever liksom i någon slags kultur där man inte tilltror människor att ha något eget sunt förnuft.
Mm.
För det är väl liksom, det är väl klart om man är på, om man arbetar, är på en arbetsplats där det finns kanske, alltså på en arbetsplats så skämtar man väl inte på liksom, låt säga, ett sexistiskt eller rasistiskt sätt.
Nej, jag det är inte det jag talar om.
Nej,
heller.
Precis. Alltså, men, och det förstår jag. Men liksom, jag bara menar liksom att man har väl ändå lite fingertoppskänsla,
ja,
och lite liksom sunt förnuft. Men de här konsulterna, och de tilltror inte människor att ha någon form av egen förmåga att avgöra om det här skämtet är gångbart här eller inte.
Nej, precis. Alltså det kräver ju kontext.
Det finns liksom ett omyndig förklarande av människor som är väldigt tydligt just nu, tycker jag. Och det irriterar mig väldigt mycket, för jag tror inte att människor generellt är så okänsliga för andra. För jag menar, det är ju klart det handlar om att jag menar, är jag på en arbetsplats med någon som har förlorat en nära anhörig genom självmord till exempel, då kanske det är olämpligt att jag skämtar om självmord.
Självklart. Jo, nej, men och det, jag tror att det ligger någonting i detta också, där man tänker sig att om man bara får en policy, om vi bara får ett dokument som reglerar vad man kan skämta om eller säga, eller hur man uppför sig, som går in så mycket i detalj att ingen kan begå ett misstag och kränka någon eller göra någon illa till mod, så kommer lyckan att lägga sig över den här arbetsplatsen eller över den här sammanhanget eller vad det nu är för någonting. Men det funkar ju inte på det sättet, utan effekten det ger är att folk blir nervösa och säger ingenting, och vi lär inte riktigt känna varandra heller för den delen. Och jag tror också tyvärr att det gör att humorn dör, därför att precis som du var inne på det där med att reglera musikbranschens försök att reglera det de gjorde där med regelverket. Mm. Det är inte så länge sedan det kom en code of conduct för stå upp artister. Och där man också tänkte sig att om vi ska uppföra oss lite bättre, och man skulle inte dra. Jag tyckte det var väldigt roligt i sig detta faktiskt, och ett bra exempel på att det fanns ett sinne för humor i den som skrev de här code of conduct, att man skulle inte skämta om varandra, alltså om de andra skämtarna utanför scenen. Mm-hmm. Jag tror inte heller att man skulle skämta från scenen om de andra som stod i, så att säga, i kulissen och väntade att få gå upp. Och det är ju någon slags motsats till roasten då, som där roasten går ut på att du faktiskt ska driva med dina kollegor. Och det är ju lite konstigt att tänka att det ska vara en madrasserad tillvaro just på en stå upp scen.
Yeah.
Som ju där gränstänjandet och fräckheten och järvheten måste vara det som, och spontaniteten för den delen, är det som driver stå upparen.
Ja, men precis. Jag har bara vaga minnen av hur den här code of conduct för de svenska komikerna ser ut. Men jag har för mig att en sån här regel var att man skulle, låt säga att man skulle vara på någon sån här, kanske någon stand-up-föreställning med 8 olika komiker eller ståuppare. Då måste man hälsa på alla när man kommer, var då ett råd. Och då tänker jag bara så, men liksom, måste man reglera det? Gör inte människor det ändå? Det är liksom den infantiliseringen.
Ja.
Men sen finns ju en annan problematik med det, för att jag tror att den här svenska code of conduct, den var väl inspirerad av att amerikanska komiker, eller om det var brittiska, hade kommit med en code of conduct. Och då handlade det ju mycket om att inte skämta om typ marginaliserade grupper och sådana grejer.
Mm. Mm.
Och det kan jag inte svära på om det var inskrivet i den svenska eller inte. Jag tror inte riktigt det.
Faktiskt. Nej, jag tror inte det heller. Nej.
För så var det ju där. Mm. Och då liksom, det är ju ändå en intressant fråga att fundera över. Kan man skämta om allt och får man skämta om allt? Och jag är nu benägen att säga att ja, man både kan och får skämta om allt, men det måste vara i rätt sammanhang.
Mm, mm, precis.
Så liksom, det är återigen den här fingertoppskänslan och sunda förnuftet. Så det är klart att man kan skämta om allt, men man behöver ju inte göra det.
Nej, och jag tycker det är en intressant sak som du sa där apropå att den amerikanska eller engelska code of conducten som tog upp att man inte skulle skämta med vissa grupper och så vidare. För då tangerar vi ju någonting annat som har blivit ett något slags riktmärke eller förhållningsord kring komiken och kring lustigkurrarna, nämligen att man tänker sig att man alltid måste sparka uppåt, men man får aldrig sparka neråt. Och jag tycker det där är, det finns någonting märkligt och konstigt. Det låter rätt. Det låter rätt att säga att man alltid ska sparka uppåt men inte neråt. Men om man tänker på det lite grann så tycker jag att Rowan Atkinson till exempel, som har gett sig in i den här debatten och som är väldigt irriterad på wokeism och politisk korrekthet och så, att han sa han så här apropå det, att det bygger ju på hypotesen att det bara finns idioter i de övre samhällsklasserna, eller att idioterna bara finns på de höga positionerna. Det kan ju mycket väl vara så att det finns individer i de lägre samhällsklasserna som uppvisar svinaktigt beteende, och i så fall måste man häckla det också.
Yeah,
det är komikerns skyldighet att göra det. Och jag vill liksom krama om Rowan Atkinson och säga då 100% rätt, för precis så tycker jag också. Det är ju beteenden i det här handlar om, som man gisslar, eller maktmissbruk eller felaktigheter, oberoende av var det yttrar sig. Och man skulle tänka att nej, men det är bara de här kategorierna som jag får lov att driva med, så är det är också död humor.
Ja, men det är det, för alldeles i början av det här samtalet så pratade du om en sak som du tyckte var väsentlig i ett bra skämt eller god satir, nämligen oförutsägbarheten. Och om man håller sig till de här reglerna så blir ju liksom, då blir det ju förutsägbart, för då vet man att det är alltid liksom, låt säga, vita medelålder cismän som man ska skämta om.
Ja.
Om hur mycket kött de äter och hur mycket bil de kör och hur dumma de är och så vidare. Det finns liksom inget moment av överraskning i det.
Nej,
och det är
precis.
Som, relaterat till den här debatten så har ju John Cleese också varit ute i den. Och han resonerar väl snarare liksom Ron Atkinson där, kan man säga. Så här liksom att vi kan ju inte låta dem som är känsligast få bestämma.
Nej.
Det är inte liksom de kan ju inte utgöra eller sätta normen för vad som får sägas och vad vi får skoja om. Och där är ju naturligtvis en parallell till alla diskussioner som vi har om yttrandefrihet. Alltså, personligt tycker jag att det är jävligt idiotiskt, och jag tycker det är otrevligt och oförskämt att bränna heliga böcker, oavsett om det är Koran eller Bibel. Alltså, tycker inte jag om det, och jag har lite svårt att förstå varför man tvunget prompt måste göra det, för jag ser det som en ren provokation. Men samtidigt så är det ju så att vi behöver inte låta de som blir allra mest störda av detta bestämma.
Nej.
Utan vi kanske istället kan lära de som är allra känsliga så att säga liksom, ja, men titta åt ett annat håll, eller lyssna inte på det här skämtet då.
Nej, precis.
Så kan man ju också tänka. Men vi lever ju liksom i en samtid där det är de som skriker högst och de som är mest störda av ett skämt eller vad det nu kan vara, som får sätta agendan någonstans. Och det gör ju att vi begränsar oss själva mer och mer.
Ja,
vad
precis.
Vi får säga och vad vi får skämta om och på vilket sätt och var och så vidare. Och sen, det tror jag är dåligt.
Ja, och John Cleese, jag tycker jag har ytterligare en poäng i hans ställningstagande och resonemang, nämligen att det syns vara ett omhändertagande eller en vänlighet eller någon slags sympatiskt drag, detta att man då inte ska skämta om minoriteter eller vissa grupper. Men vad det egentligen är att den här formen av överbeskyddande, det signalerar ju att man tror mindre om de människorna. Man tror alltså inte att dessa människor har kapacitet att kunna förstå eller uppfatta ett skämt och kunna se skämtet för vad det är. Och ha roligt åt det, eller skratta åt samma sak som någon annan. Så det är ju ett särskiljande som är destruktivt och förminskande, tycker jag.
Absolut.
Men jag faktiskt imponerats av både Rowan Atkinson och John Cleese i de här diskussionerna, därför att de har ju, visst har de fått mycket beröm och uppmärksamhet, men det är ju inte liksom en lätt fight att ta i ett klimat, i synnerhet i det anglosaxiska, där den andra sidan så att säga har haft ett väldigt övertag, skulle jag säga. Och där cancelkultur och allt sånt där är ett faktum, verkligen.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
Du nämnde ju Johanna Lindström till exempel, om hon är, jag är lite osäker på efternamn, men jag tror att det är, nej, Nordström heter hon.
Nordström, kanske. Så är det. Hon är mycket rolig, henne gillar vi.
Ja, precis. Men frågan är väl här om vi ska våga oss på att prata lite genus. För vi har ju haft en väldig övervikt av män ibland de vi har nämnt.
Ja, det, så, det är precis. Kan lustigkåren vara en kvinna?
Ja,
ja det, du och jag sitter ju här och
är det är ju levande bevis på detta. Precis.
Men det är faktiskt så att det är mycket svårare för kvinnor att få folk att skratta. Och det finns faktiskt en doktorsavhandling som visar detta. Och det är... Mm. Det är en kvinna som heter Hanna Söderlund som skrev en doktorsavhandling som kom 2010 där hon hade analyserat det här tv-programmet Parlamentet. Jag vet inte om det går längre, men det gjorde det väldigt många år. Och det var ju både män och kvinnor. Där menar hon liksom att det skrattades mer och högre och intensivare åt männens skämt. Och sen så har hon då resonerat kring detta och hennes slutsats är då att både män och kvinnor skrattar mindre åt kvinnors skämt, för kvinnor anses inte vara lika roliga. Jag skulle vilja utveckla hennes resonemang lite och säga att jag tror att det ligger någonting i det. Jag tror också, som kvinna måste jag säga att som kvinna så är man väldigt uppmärksam på vad män tycker om och vad män vill ha och vad män förväntar sig av en kvinna. Och det sa jag mycket gnälligt till min man häromdagen när vi satt och åt frukost. Att du kan aldrig förstå hur det är att vara kvinna. Därför att vara kvinna, det är som att vara, det är som att vara en hund eller en slav. Vi vet hela tiden att vi kan bli ihjälslagna.
Yeah.
Och därför så måste vi blicka vår herre. Och det var kanske drastiskt uttryckt. Men liksom, det ligger ändå något i grunden. Att kvinnor är väldigt upptagna av att göra männen glada. Och en sak som gör en man väldigt glad, det är om man skrattar åt hans skämt.
Ja.
Så som kvinna har man lärt sig att skratta åt männens skämt även när de är dåliga.
Ja, just
det. Det är de faktiskt ibland. Men man skrattar ändå för att man är vänlig och man är artig och man vill bli omtyckt av den här mannen. Liksom. Medan män har ju inte brytt sig om att blidka kvinnor på det sättet. Jag tänker ofta så här liksom att män försöker inte ens förstå kvinnor. Och nu låter det som det här liksom, män från Mars och kvinnor från Venus. Men vi är olika på en del sätt. Och vi som kvinnor försöker då tolka männen och är ganska bra på det måste jag säga. Medan män är usla på att förstå kvinnor. Och bryr sig inte om att försöka ens. Därför jag vägrar acceptera att kvinnor skulle vara mindre roliga. Jag tror snarare det är så att vi socialiserade till att skratta åt männens skämt också när de inte förtjänar det. Det var min utläggning av detta.
Man skulle kunna tänka sig att kvinnor på gruppnivå har en generellt högre grad av hövlighet. För i hövligheten ingår ju då att fnissa lite lätt eller skratta. Precis, även om man inte inom sig tycker att det här var det roligaste jag har hört den här dagen. Jag ska spela in en sak där till ditt resonemang. Och det är att min erfarenhet, högst personliga då, är att i mitt arbete har jag nog uppfattat att jag har haft lättare att få manliga kollegor att skratta med, eller åt för den delen, mig om jag har dragit ett skämt. Medan om jag har huvudsakligen kvinnlig publik när jag gör en föredragning eller någonting sånt där, så har jag lärt mig genom bitter erfarenhet av uteblivna skratt att man måste vara lite mer så här, man måste pulsa in, alltså man får vänta med de första skämten lite längre. Man måste vinna ett förtroende först. Man måste visa att man är seriös, att man kan, att man behärskar det man ska tala om. Man är ingen flamsig typ, flamsig brud som kommer in, utan man kan möjligen fram emot slutet, om det är en huvudsakligen kvinnlig publik, dra ett skämt eller två eller skoja lite om sig själv eller någonting. Och det må ha att göra med att det akademiska fältet där de här dragningarna då huvudsakligen har utspelat sig är ett överdrivet seriöst sammanhang. Och man är inte så att säga beredd på att det ska komma ett skämt. Men likväl tycker jag att mig har haft lättare när det har varit en manlig publik. Kan du känna igen det eller är det helt fjärran från vad du har erfarit?
Nej, jag känner igen det delvis kan jag säga. Men jag tror liksom att om man är i en enkönad publik eller med publik som består väldigt mycket av kvinnor eller till och med bara av kvinnor som det kan vara ibland om man är ute och föreläser på en gymnasieskola eller för en grupp vårdanställda, så är det inte ovanligt att det är en förkrossande majoritet kvinnor. Att det liksom, då tror jag att det som går hem, det är om man liksom, då ska man vara lite så tjej, förstår att man ska skämta på ett sånt tjejigt sätt. Och jag Alltså jag är inte så, jag skulle aldrig betala 500 kronor för att se den där Mia stå och prata om hur dumma männen är. Alltså
nej,
inte min grej. Men jag tror det går hem hos många kvinnor.
Att man, ja just det, för att då, att man liksom, då enas man mot
ja,
män
men precis,
på något sätt.
För att man ska, man ska förenas i någon slags tänkt systerskap där man då skämtar om männen och så ska man hålla ihop. Och nu måste jag säga att jag tycker, jag kommer inte ihåg vad Mia heter i efternamn.
Skäringer.
Just det, Skäringer. Mm. Och jag tycker att Mia Skäringer var väldigt rolig tillsammans med Clara Zimmergren när de gjorde sina grejer i P3 var det väl och sen i SVT. Jag älskar den här Tabita och jag älskar Gulletussen och sådär. Men när hon kör de här långa grejerna på en scen själv så väldigt mycket handlar om, tycker jag, att det är synd om henne och att hon är missförstådd och att alla är dumma i huvudet. Liksom. Att det funkar inte för mig. Men jag tror att om man kan tala om en specifik kvinnlig humor så tror jag att vi är ganska nära där. Och
ja,
den kvinnliga humorn är inte för mig, så kan jag uttrycka det.
Ja, nej men jag tror att där är nog du och jag lika i att vi kanske ligger närmare i att ha tycka att Patsy och Edina är absolutely fabulous,
de
är roliga.
De älskar jag, fantastiskt.
Ja, eller att de här klassiska som Lucille Ball och så vidare, att där finns en alltså det är en fräckhet som ligger på en helt annan nivå och en självdrift också, att man driver med sig själv som jag tycker är oerhört tilltalande och absolut också attraktiv. Och det är det jag tycker, att det, den typen av humor är attraktiv också.
Ja men det är roligt, men jag tror attraktiv. Liksom det här liksom, som jag kallar för då, liksom någon slags mer skäring, det är ju ett, det är också ett uttryck för just det här att den svenska humorscenen i ganska hög grad är politisk. Därför jag upplever att väldigt många kvinnliga komiker, jag vet inte om de känner som ett krav på sig själva att de måste vara feministiska hela tiden, men jag tycker det är jävligt tråkigt.
Ja, jo. Nej, men det blir, då är vi tillbaka i förutsägbarheten.
Ja, och
att
det
man vet vart man ska slå. Ja, precis. Man vet vem som kommer att få på fingrarna här. Och man vet också ungefär hur slutklämmen kommer att se ut och så vidare. Och det, då har man tappat mig. Då sitter inte jag och frustar åt det.
Nej, men jag kan också tycka liksom att sådana här rätt banala saker är roliga. För ett av mina favorithumorprogram när det gäller svenska humorprogram, det är Kvarterets gatan.
Ja.
Nu så ser jag att nu har de kommit med den här Kvarterets gatan-jubileum. Och då var det ett kort klipp som flimmade förbi som jag tittade på när det är Ulf som spelas av David Batra precis. Och sen så hans stackars hårt prövade hustru som spelas av Anna någonting. De sitter i köket och så reser sig Ulf där och så säger han så, ska jag skära en skiva till dig? Och så går han till diskbänk och säger så, nej Ulf, inte köttfärslimpa på morgonen. Så säger han, det kan vara riktigt gott med lite flott på, säger han. Det är ju oerhört banalt, det är liksom ett oerhört fjantigt skämt. Men jag skrattade mycket länge åt det. Jag tycker, för att det jag gillar med Kvarterets gatan, det är att jag faktiskt tycker att de har det här, att de slår åt alla håll.
Ja, det gör de, precis. Jo, exakt. Det är alla, där bor alla typer i Kvarterets gatan.
Ja. Och alla är lika bisarra.
Ja.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
Apropå det här med kvinnlig humor eller kvinnliga komiker och lustigkurrar, så skulle jag vilja rekommendera filmen Bridesmaids. Har du sett den?
Nej, det har jag inte gjort.
Nej, det är ett gäng amerikanska komiker som har slagit sig samman där. Och jag kommer nu inte att räkna namnen på dessa, för det kan jag inte. Men den är oerhört rolig därför att den driver just med alltså, olika föreställningar om kvinnlighet och vad kvinnor får och inte får lov att göra i just den situationen som då kvinnligheten ska vara på absoluta topp, nämligen när man gifter sig. Och de här fem, sex kvinnorna som alla ska vara brudtärnor åt den vackra, lyckade kvinnan då. Och de här kvinnorna har olika mycket kapital, de har verkligen olika resurser i form av utseende. Och de drabbar samman och ska enas i att hylla den här kamraten då. Mm. Och det finns bland annat en scen när de är, går på en mycket billig mexikansk restaurang, äter dålig mat för att den som har valt den här restaurangen har lite pengar. Så hon tänkte att vi sparar in på just detta och så äter vi på det här billiga krogen. Mm. Varpå alla blir mycket dåliga i magen.
Men det är mycket okvinnligt.
Men de blir detta när de är på en flott kläd, alltså brudklänningsaffär där de ska pröva ut alla sina tärneklänningar då. Och då drabbas de av akut diarré. Och i denna scenen så sker allting som är absolut förbjudet för en kvinna i det ögonblicket, i den munderingen. Och det är roligt, just därför. Därför att man korsar en massa olika gränser av det där får man inte göra, det där får inte ske, det där är skämmigt. Och det är ju motsatsen till det du beskrev tidigare när förutsägbarheten är väldigt hög. Och man så att säga också har, man följer ett manus i form av vem man ska vara arg på, vem man ska driva med och vem vi alla tillsammans känner exakt likadant om då. Det vill säga alla dåliga män.
Exakt. Jag tänker på en annan sak också som är lite kopplat till det du pratar om. För, alltså, en sak som ändå är rätt slående utan att nu trampa någon på tån, är att komiker är kanske sällan supersnygga.
Mm.
Så frågan är liksom, kan snygga kvinnor vara roliga? Eller tycker vi bara att kvinnor som liksom på något vis betonar sina brister,
ja, just det.
Är de
och som
roliga?
Bryter mot normen, bryter mot utseendenormen.
Ja, de som bryter mot utseendenormen genom att kanske väga för mycket. Eller vad det nu kan vara.
Mm.
Jag vet inte, det är bara liksom, som jag noterat att... att det är inte helt ovanligt att det förhåller sig på det sättet.
Nej, men det kan man väl tänka sig att alltså det komiska geniet eller komiska snillet hos en person odlas eller frodas just i givet att man har en grunddisposition där man har ett antal andra minus.
Mm.
Och då måste man uppväga detta på något sätt. Och det är lite som tillbaka till det där med rött i salamin igen.
Ja,
att man hittar ett sätt att så att säga mörka sina svagheter eller sina brister.
Ja, och sen eller så kanske... är det också så att när man ska vara rolig så betonar. För man kan ju också göra väldigt mycket med liksom sitt utseende. Och om man då går in för att vara rolig så vill man inte samtidigt se ut som man är på väg att spela in en porrfilm eller vad det kan vara.
Nej, just det.
Det är en märklig estetik. Man vill inte heller se ut som man är liksom på väg på catwalken, utan man ska ha en annan approach på något vis.
Ja,
så det kanske
ja,
det precis. Det handlar om också. Men det är klart liksom att både Patsy och Dina är liksom vackra kvinnor på sitt sätt, precis som en massa svenska kvinnor.
Ja,
men de är det urspårat när de är i karaktär, så att säga.
Ja, exakt. Men du, jag vill fråga dig också, hur ställer du dig till sån här dålig stämninghumor? Kvarteret Skatan har ju lite element av det, att det blir dålig stämning på olika sätt på grund av att Ulf är, eller då David Batras karaktär är så klumpig och så vidare. Men som jag, min bedömning är att till exempel Ricky Gervais, den brittiska komikern, han är mästaren på att skapa sån här dålig stämning. Alltså där det blir, man skruvar på sig för att det är så pinsamt det han gör eller hur han beter sig eller vad han säger. För att han har ju drivit detta till sin spets också när han har varit värd för diverse galor och så vidare där han hånar eller driver och satiriserar med de som sitter och utgör publiken.
Mm.
Men jag gillar det. Gör du?
Ja, alltså jag gillar om jag slipper vara utsatt för det.
Ja, så är jag.
Ja, för det är ju liksom, jätteroligt när man ser det i Kvartetsgatan eller The Office eller de här Gervais olika serier. Så. Men inte när det sker live. Liksom.
Nej, exakt.
Tycker jag är besvär. För jag måste säga liksom att generellt så tycker inte jag det är så roligt när folk gör sig lustiga på andras bekostnad.
Nej.
Alltså
nej.
För ibland så kan ju också...
Du menar att den andra inte är med på det? Den andra är inte med i sketchen?
Nej, men
så
precis.
Att säga.
För det finns ju också människor som är elaka och som nästan ägna sig åt någon slags mobbing. Och sen så när man reagerar så är det så, men vadå, tål du inte skämt eller? Jag bara skojar. Ja, just det. Att ja. Man använder det som en ursäkt, att det var ju bara på skoj. Men, men om den andra inte uppfattade som om det var på skoj, då var det nog inte så roligt.
Nej. Men ja, för jag tänker mig att Ricky Gervais eller hans karaktärer i The Office och i de här efterföljande extras och de serierna som han har gjort, de bygger ju lite på karaktären av den misslyckade lustigkurren.
Mm.
Alltså David Brent, hans The Office-chef då, han lyckas ju väldigt dåligt med sina olika gags och roliga hittepågrejer där på kontoret. Utan det vi skrattar åt, eller det vi plågas över, är ju att det blir så fruktansvärt pinsamt när hans skämt är dåliga.
Precis, precis. Men pinsamhet är ju roligt. Så länge man slipper bli utsatt för det själv. Det är ju roligt, liksom den sortens humor som får att vilja liksom gömma sig bakom en kode. Man kan knappt titta på det.
Ja,
det tycker
jag. Precis. Ja,
absolut.
Men jag skulle vilja rekommendera, som så här, man vill läsa om misslyckade lustigkurrar, det finns en del, så skulle jag vilja föreslå Jonas Karlssons novell. Den, jag vet faktiskt inte om den finns att läsa i skrift, men den finns att lyssna till när han själv har läst in den på SR. Om man söker på julberättelse, eller julskämtet heter den. Och den handlar om en man på ett kontor, det skulle kunna vara Ricky Gervais, som vill dra ett skämt på julfesten. För han har sett att andra skämtar på fester och de blir så omtyckta när de skämtar. Och folk skrattar så hjärtligt och stämningen höjs och allt blir ett par snäpp bättre. Så han lägger ner väldigt mycket tid på att tänka ut ett skämt som han ska dra i höjd med glöggen ungefär. Och han planerar och han ändrar kommatecken och så får man då höra hur det här skämtet går eller inte går. Och det jag tror vi kan alla känna igen oss i att vara den där misslyckade lustigkurren. Men den är en väldigt fin skildring av och underhållande i sin brist på humor just.
Ja, det låter förfärligt, alltså, det låter som en tragedi faktiskt. Ja. Det där har man varit med om både själv men kanske framförallt när andra har på ett liksom väldigt misslyckat sätt försökt skämta. Men då brukar jag ändå av artighet skratta.
Därför ja, just det.
Det är så sorgligt med den sortens klumpighet. Och samtidigt så blir det också någonstans väldigt roligt faktiskt.
Ja, ja precis. Vad ska vi avrunda med några favorit? Vi har ju sagt många olika favoritlustigkurrar. Har du någon mer på lut som du vill dra fram ur?
Nej,
skämthatten.
Det kan jag inte säga att jag har någon. Jag kan bara rekommendera alla att titta på Patsy och Dina. Men jag tycker jag är också väldigt förtjust i Seinfeld, som jag faktiskt tycker är väldigt rolig.
Ja.
Och jag tycker att de håller fortfarande. De
ja,
har
det gör
några,
de faktiskt.
Några år på nacken, men Seinfeld är väldigt kul. Så det vill jag också rekommendera. Och sen rekommendera alla att skämta. Gör så. Lägg
precis vad jag tänkte säga
på någon
också.
Stol. Det är kul i all sin enkelhet. Göm dig någonstans och hoppa fram och skräm folk. Det tycker jag är jätteroligt att göra.
Ja.
Att en av de roligaste saker som jag har varit med i mitt liv, det var när vi hade kvar vårt hus. Vi hade ett annat hus på Österlen innan. Där Fanny hade sitt rum på andra våningen och hon var ganska mörkare då. Hon var väl typ 11 år kanske. Och så vid ett tillfälle så konkade Erik dit en jättelång steg. Och så klättrade han upp från stegen och precis som han har gått och lagt sig så stack han upp huvudet och så sa han godnatt. Och jävlar vad rädd hon blev. Alltså jag skrattade i timtal. Och det säger man något med att jag tyckte det var så roligt att min stackars 11-åriga dotter blev så rädd. Men det var väldigt roligt. Så man ibland liksom förbereder sig lite med lite olika props och grejer.
Ja.
Så kan det bli mycket lyckat.
Ja, precis. Nej, men det, våga skämta och våga vara ta lite risker i ert skämtande också. Jag brukar säga så här till mina barn. Vilken tur ni har som har en så rolig mamma. Det måste vara underbart.
Ja, men våga riskera er själv också lite när ni skämtar.
Exakt.
För väldigt aptitliga skämt är ju faktiskt sådana skämt där skämtaren skämtar med sig själv.
Ja,
egna brister. Det är nästan det bästa, tycker jag.
Ja. Ja, ja, exakt.
Slå inte varken uppåt eller neråt. Slå på dig själv.
Ja, exakt. Men ska vi ta och stänga den här skämtbutiken för idag?
Ja, det tycker jag. Det börjar bli dags nu. Men som sagt, leta fram en pruttkudde någonstans och lek på någon stol. Det kan bli kul.
Ja. Det är mycket bättre än en riktig fis faktiskt.
Ja, den luktar kan...
Det är bra. Vi säger så. Ja. Håll stilen.
Hej, hej. Hej.
Vart tar alla vackra former vägen? Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.